Här står jag. En människa som du. Här är jag med det bagage som är mitt. Mina erfarenheter. Min längtan, min trygghet och min rädsla. Här är jag. Med mina förmågor och tillkortakommanden. Min kärlek, oro och glädje. På mitt sätt är jag unik, precis som du. Och samtidigt är vi ofta mycket mer lika än vi tror när vi först möts. Själv tror jag att vi är skapade av Gud. Skapade att leva i relation till varandra och till skapelsen. Älskade av Gud. Med ett absolut värde. Varenda en av oss. Prästen och poeten John Donne skrev 1623. Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv. Varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. Om en jordklump sköljs bort av havet blir Europa i samma mån mindre, liksom en udde i havet också skulle bli, liksom dina eller dina vänners ägor. Varje människas död förminskar mig, ty jag är en del av mänskligheten. Ingen människa är en ö. Vi vet inte vad som väntar oss i livet. Det är sällan det står en eldskrift på väggen som talar om vad vi ska göra och vart vi ska gå. Ett liv som kan se utstakat och klart ut kan förändras på nolltid. Både på ett bra eller ett dåligt sätt. Våra livsförutsättningar kan förändras utan att vi kan styra över det. Och precis när det sker så kan det kännas som att mattan rycks undan för våra fötter. Och vi faller handlöst. Eller som att en vind kommer och drar iväg med oss in i ett flow som gör att allt möjligt spännande händer. Men oavsett hur livet ser ut, om det går i samma gamla vanliga rutiner eller om det handlar om stora förändringar, så underlättar det att vara en del av ett sammanhang. Och att faktiskt vara någon annans nästa. Det betyder så mycket att någon frågar efter hur jag har det, hur det går och hur jag mår. Och det är skönt att kunna vila hos vänner som vet vem jag är utan en massa förklaringar. Samtidigt, ibland, ja, men då kan det vara skönare att möta en främling på tåget och få möjlighet att prata om livet med någon som jag kanske aldrig mer kommer att träffa. Vem är min nästa? Frågan kan handla om vem jag kan räcka ut min hand till. Men lika väl vem jag kan söka stöd hos. En del av oss har lätt att be om och ta emot hjälp. För andra av oss är det svårt. Vi vill inte vara till besvär. För en del av oss är det lätt att skanna av vår omgivning och se vem som behöver lite extra just idag. För andra är det svårare att lyfta blicken från sitt eget. Frågan om vem som är min nästa är nyttig att ställa sig nu och då. Vem är min nästa? Men också frågan var de sammanhang finns som jag behöver och som behöver mig. Jesus mötte många människor i samhällets olika skikt. Somliga vandrade med honom regelbundet. Andra mötte han kanske bara en enda gång. Men han satte avtryck hos många. En del blev provocerade, andra lättade. En del kände sig utpekade och andra upprättade. Jesus undervisning bygger ofta på berättelser ur vardagen. Ibland kommer de till som svaret på en fråga, som i texten vi hörde nyss. Andra gånger kan det vara saker som han ser omkring sig och som han lyfter upp, för han tänker att det här är viktigt. Men svaren, hans berättelser, är sällan helt raka och enkla. Ofta utmanar de åhörarna att tänka efter själva, och det är inte alls ovanligt att en fråga besvaras med en motfråga. Mannen som frågade Jesus vem som var hans nästa försökte leva så rätt han kunde. Och Jesus svarade på frågan med att berätta om en resande som blev nedslagen av rövare. En präst och en levit passerar utan att agera. Först en tredje som kommer stannar upp. Det är en samarier. Och judar och samarier vill inte vid den här tiden ha någonting med varandra att göra. Trots att de är grannfolk och brodersfolk. Ändå är det samarien som hjälper den slagne. Men det finns en twist här i historien som vi kanske inte alltid ser när vi läser texten idag. Och det är att både prästen och leviten egentligen handlar helt som de borde. Därför att den halvdöde mannen som ligger där och blöder, skulle de röra vid honom, då skulle de bli orena. Och båda två hade tjänster som människor i samhället behövde. Skulle de vara orena skulle det betyda att de inte kan jobba under ett antal dagar. De valde bort en människa för att kunna hjälpa många. Var inte det rationellt och väldigt logiskt tänkt? Är det inte ofta så vi prioriterar, eller tänker snarare, när vi ska prioritera i vårt samhälle? Vi har en påse pengar. Det räcker inte till allt. Vad ska vi prioritera? Och väljer vi något eller några, så väljer vi bort någon annan. Och finns det inte också ofta hos oss en tanke om att varje individ måste ta ansvar för sina egna handlingar? Om du väljer att gå en väg som är otrygg, ja, men då får du stå ditt kast. Ändå så är Jesus berättelse en indirekt kritik för deras val. De såg inte till sin nästa. Jesus utmanar oss att våga ställa de obekväma frågorna. Vem är jag i förhållande till de människor som jag har omkring mig? Vem är min nästa den dag jag blir utsatt och behöver hjälp? Och vem är jag när jag möter någon som har drabbats? Vem är jag den dagen då mina handlingar gör att jag blir förövaren? Den nästa är både den andra och jag. Var är din bror Abel? Det vet jag inte. Skulle jag ta hand om min bror? Berättelsen om Kain och Abel är komplicerad. Två bröder som växer upp i samma familj. Den ene blir bonde och den andra blir herde. Men inte bara yrkesvalen som skiljer sig åt. Det är också deras förhållande och attityd till livet och till Gud. Kain har svårt att tygla sin vrede och besvikelse över det han uppfattar som total orättvisa. När han tycker att Gud inte ser till hans arbete som Gud ser till brorsans. I sin ilska vänder Kain ner blicken och svarar inte när Gud söker kontakt. Men Gud försöker ändå. Varför är du vred? Varför vänder du ner blicken? Om du handlar rätt vågar du lyfta blicken. Men om du inte gör gott, då ligger synden och våldet och väntar på dig, redo att slå till. Den är ute efter dig. Du måste bemästra den. Men Kain vill inte lyssna. Och det som inte får ske, sker. En snabb handling och det finns ingen väg tillbaka. I ett bråk ute på fälten dör Abel. Vad har du gjort? Din brors blod ropar till dig från marken. När det sker så går det så fort. När ilskan tar över kroppen och handlingarna. Och den som håller i vapnet, vad det nu än är, inser säkert inte konsekvenserna. I alla fall inte alla gånger. Både medmänniskan och motmänniskan finns inom oss. Även om det tack och lov långt ifrån alltid får de ödesdigra konsekvenser som i det här fallet. Ofta är det rädslor, avundsjuka och otrygghet som lockar fram mot människan inom oss. Och medmänniskan finns där också. I varje människa. Men ibland så kan vi behöva hjälpa varandra att locka fram den. Vi kan behöva göra som Gud när Gud söker upp Kain och frågar varför han vänder bort blicken. Och om det tragiska ändå händer, fortsätt att vara närvarande. Precis som Gud gör med Kain. För läser vi vidare i berättelsen så ger Gud Kain ett beskydd. Han tvingas gå iväg. De två föräldrarna förlorar inte bara ett. Utan två barn den där dagen. Han tvingas iväg. Men samtidigt sätter Gud ett tecken på hans panna, Kain-tecknet, som gör att han är skyddad. Var är din bror Abel? Det vet jag inte. Ska jag ta hand om min bror? Ja. Vi ska ta hand om våra bröder och systrar och vi ska också låta dem ta hand om oss. När människor snuddar och rör vid varann med allt det som livet lärt. När erfarenhet bryts mot erfarenhet, drömmar mot verklighet. När sörjande, sargade människor får ro. Av dem som kan tröstandets konst, då skymtar den Kristus som livet vann i vanmakt och nederlag. Det är detta som evangeliet handlar om. Att dela livet med varandra oavsett hur det ser ut. I delandet finns ett hopp. Ett modigt och trotsigt hopp. Och jag tror att det är enda vägen för vårt samhälle idag. Att vi alla vågar öppna upp oss för varandra. Vi ber. Gud, ge oss styrkan att vara ärliga. Både mot oss själva och varandra. Ge oss modet att be om hjälp och att erbjuda vår hjälp till andra. Gud, hjälp oss att lyfta blicken. Hjälp oss att se dig. Och hjälp oss att känna din kärlek i våra liv. Amen.